Det här är en podd från Svenska Yle.
Finland är på nyhetsagendan idag i Sverige i och med att det konstaterats att Sverige-finländare drabbas värst av coronaviruset i Sverige, åtminstone i frågan om dödstal. Marianne Sundholm, varför är det så här?
Framförallt handlar det ju om att det här är en grupp människor som har äldre medelålder än resten av befolkningen. Medelåldern bland de som är födda i Finland är 64 år, vilket är mycket högre än resten. Och det är ju framförallt de gamla som har drabbats av corona i Sverige och i resten av världen.
Senaste nytt om Sverige och coronan, det är vad vi ska tala om i nyhetspodden idag. Nyhetspodden tar inte semester i sommar utan fortsätter tackla aktuella och intressanta ämnen. Jag heter Johan Ekman och med mig idag har jag Svenska Yles Norden-korrespondent Marianne Sundholm som aktivt har rapporterat om coronan i Sverige och Norden. Och det här med Sverige-finländarna är bara en aspekt, en av många, många grejer du har varit inne på här under våren. Jag har själv tänkt att det är jätteviktigt med korrespondenter i sådana här tider. Därför för att på ett sätt så, om vi ter oss bara till sådana till lokalmedier, så då får vi ju förstås en bild. Men det är ett helt annat perspektiv när det är en korrespondent som ser på frågor utifrån ett utanför perspektiv lite ändå, men ändå befinner sig där i det där samhället. Och det här fick mig att tänka på nu när vi talar om Sverige-finländare, att vi är ju extra känsliga på något vis när det handlar om vad som sägs och skrivs om oss i andra länders medier. Och det här är ju någonting säkert som också i Sverige har varit en stor fråga. Hur ser du på den här frågan när du har följt med vad som skrivs och sägs om Sverige i andra länder?
Nej, det är klart att de är känsliga för rykte som Sverige har fått. Jag menar, världen ser ju på Sverige som om det skulle vara landet som inte gjorde någonting alls under coronakrisen, och den bilden stämmer ju nog inte, men den är väldigt stark och väldigt envis i internationell media. Och där ser jag nog också, visst är det ju viktigt att vara på plats, det är ju viktigt att åka tunnelbana i Stockholm och säga att den är tom på folk för att folk har stannat hemma under coronapandemin. Det är viktigt att tala med folk, röra sig i butiker, prata med föräldrar på skolgården. Det är inte jättemånga, jag menar, av den stora mängd rapportering som sker om Sverige så är ju en väldigt, väldigt stor del som skrivs av personer som inte är på plats, och då får man ju en annan bild.
Det är sant, och samtidigt har ju Sverige också nog inte stuckit under stol med att man valt ändå en lite annan väg än de flesta andra länder.
Och det officiella Sverige är ju nog väldigt noga med att poängtera att det inte kanske är så hemskt annorlunda än resten av Norden. De liksom håller hårt fast vid att inte heller Finland eller Norge har haft några utegångsförbud till exempel, utan man har valt en lättare linje än många länder i Europa som har hållit sina invånare hemma i sina hem. Men att det här, ja, de håller fast vid att linjen inte är så annorlunda eller inte lika annorlunda som internationell media får det att låta som. Det är hemskt måna om att poängtera att det faktiskt har funnits restriktioner här också. Men visst, Sverige hade ju till exempel skolorna öppna, vilket så gott som inga andra länder har haft.
Det är sant. Det är så att de nordiska länderna, och det är på något vis någonting man lite glömmer bort ibland i den här diskussionen, är ju det att trots att vi har talat mycket om restriktioner här i de nordiska länderna, så generellt sett så har man sparat i de nordiska länderna från helt lika drastiska åtgärder som i många andra länder. Men nu så har den här diskussionen igen kanske lite förra veckan återaktualiserades den återigen i medier för att Anders Tegnell avslutade sin semester. Och han sa att strategin fungerar, Sveriges strategi fungerar. Han pekar på siffror som visar att nu har de här smittorna gått ner. Och de har ju gått ner väldigt mycket från den här absoluta toppen.
Och särskilt de 2-3 senaste veckorna har de gått bra ner. Före det gick det ju smärtsamt långsamt ner.
Exakt, så under den tiden då som Tegnell var på semester så kunde han då se att siffrorna började se lite ljusare ut. Och det här är ju väldigt fina, goda nyheter. Det är vi alla väldigt glada över. Men hur har det här, ändå det här uttalande om att det har fungerat bra, hur liksom har det svenska samhället, hur har man reagerat på det uttalande? Så här från ett utomstående perspektiv så skulle det kunna te sig som ett lite kontroversiellt uttalande med tanke på ändå att dödssiffrorna har varit väldigt höga.
Jo, men Anders Tegnell är ju inte lika kontroversiell i Sverige som han är utomlands. Det är ju liksom förstås ett intressant fenomen, hela glorifieringen av den här mannen, och det kan man ju gå in för i andra diskussioner, men Folkhälsomyndigheten som institution har fortfarande ganska högt förtroende, klart högre än vad politikerna har till exempel. Man ser det ändå som landets experter på virologi som sitter där. Sen håller nog Sverige väldigt hårt fast vid att man inte ännu har hela bilden. De väntar och ser vad som händer i höst både i Sverige och i andra länder. Och sen har de gått in för en allmän förklaring om att det skulle vara äldrevården det handlar om. Och visst, det är en jättestor del av de döda som har bott på äldreboende eller fått vård hemma. Det är framförallt de äldre som har drabbats, och som vi ser också med den höga andel sverigefinländare som har drabbats. Men inte det ju, jag menar, så är det ju i många andra länder också. I de flesta länder är det stora problem med äldreomsorgen, så att se det som hela förklaringen är ju nog, alltså jag tror inte diskussionen är slut här, men det är inte liksom redo för den där stora politiska debatten riktigt ännu.
Nej, det har ju varit faktiskt påtagligt så att Tegnell har varit väldigt mycket, Folkhälsomyndigheten har varit väldigt mycket i rampljuset, kanske snarare än politikerna, eller så verkar det i alla fall nyss när man följer så, med debatten.
Så är det, men det är ju, de höll i början dagliga presskonferenser, Tegnell var med på nästan varje. Efter presskonferensen så ger de intervjuer där alla journalister får 2 eller 3 minuter med den representant som råkar vara där idag, och ganska ofta hade varit Tegnell, och intresse för honom har ju klart varit större, men jag reagerade på det här förra veckan, han är tillbaka från semester, och så om vi nu räknar med en halvtimmes intervjutid, 3 minuter per journalist, så är det ju liksom 10 intervjuer som kablas ut direkt, och Tegnell är överallt med rubriker precis överallt, och alla har sin egen vinkling som de frågar honom om. Det blir ju liksom helt absurt stort fokus på den här ena och samma människa, trots att det är hundratals som är anställda på Folkhälsomyndigheten. Han är ju inte på något sätt ensam ansvarig för strategi.
När det blir liksom väldigt personifierat alltsammans. Jag menar, det här är ju överlag någonting, tycker jag, som karaktäriserar liksom samhälle idag.
Och krisen överlag. Folk i kris liksom vänder sig och vill ha en ledare. Vi har ju sett i många länder också att statsministrarna har fått jättestarkt stöd. Och det här med att statsepidemiologerna får stöd så syns också i en del andra länder, men kanske inte någonstans på samma sätt som här, för att han är ju, jag menar, han intervjuas bara någon dag sen så var han i BBC, och liksom att man internationell media också fokuserar på honom och inte bara nationell, så då blir det ju liksom en så jättemycket större sak.
Ja, alltså före, när du började som Norden-korrespondent så hade du knappast någon aning egentligen, eller en ganska vag aning om vem mannen i fråga var.
Ja, egentligen. Här var han ju mycket i rampljuset också under, med tanke på vaccination, problemen efter vaccinationer, efter svininfluensan och den här narkolepsiskandalen. Då var han mycket i rampljusen senast, men han har ju varit med länge, han har ju varit med om liksom många olika virusbekämpningar och pandemier. Att det, han har visst varit känd i Sverige förut, men absolut inte på det här sättet.
En fråga som har dykt upp hela tiden är den här förstås gällande ekonomin. Och nu har ju bolag kommit med sina halvårsresultat under sommaren, så det här är återigen aktuellt på det sättet. Och speciellt i början av virusvågen så diskuterar man mycket att är den här Sveriges väg som dock ändå lite avviker kanske från andra, eller som avviker nog också från andra länder, speciellt utanför Norden, att har det här positiva effekter för ekonomin? Att är det så att ekonomin drabbas mindre om man har färre restriktioner? Hur har det här nu sen på riktigt sett ut?
Jag tycker ju att det alldeles i början av pandemin var jättemycket större fokus på hur ekonomin kommer att drabbas än vad det var i till exempel Finland. Det var ekonomin som debatterna i TV handlade om till exempel. Och kanske på grund av det så föddes det ganska tidigt en bild av att Sverige prioriterar ekonomin i den här hanteringen av pandemin, och vilket ju liksom både experter och politiker tillbakavisar. Sen har här ju synats väldigt olika tecken. I början, eller i april och maj, var det ju starka varningsklockor här om ekonomin och hur dåligt det går. Folk jobbar hemifrån, restaurangerna hade inga kunder, turismbranschen har drabbats väldigt hårt. Och sen det här att Sverige liksom Finland är väldigt exportberoende av framförallt industrivaror, och då hjälper det ju inte. Då hjälper det ju inte att man, eller då har det ju ingen betydelse hur man själv klarar av en pandemi om resten av världen och den globala ekonomin drabbas väldigt hårt. Nu kommer det en del rapporter om att Sverige skulle ha klarat sig bättre än många andra, att Norden överlag har klarat sig bra men Sverige bäst, och att det är en förklaring som ses är att skolorna var öppna här och föräldrar därför har kunnat jobba på ett annat sätt än vad man har kunnat i många andra länder. Men en annan förklaring är ju att här har funnits liksom enorma stödpaket, miljardstöd till näringslivet, bland annat 95 miljarder man gav i permitteringsstöd till företagen till exempel. Vad som beror på strategin och vad som beror på att landet hade en ganska god ekonomi när man gick in i krisen, så får vi se.
Marianne Sundholm, Norden-korrespondent för Svenska Yle. Det har talats mycket om strategi. Du nämnde också här ordet strategi. Samtidigt så förstås de nordiska samhällena är på många sätt väldigt lika. Och nu har vi också diskuterat att egentligen så kanske det inte var så dramatiska skillnader ändå i de här strategierna. Så det finns ju någonting annat också här bakom som förklarar kanske då eventuellt höga dödstal i Sverige i förhållande till andra nordiska länder än det här ganska övergripande begreppet strategi.
Det som de ju i Sverige väldigt mycket poängterar är att resande var så väldigt mycket större än i många andra länder, att Stockholm som miljonstad och med mängden människor som reste härifrån inte kan jämföras med någon annan huvudstad i Norden. De talar om 1 miljon svenskar som var på resa under de här sportlovsveckorna, vilket ju är klart mer än åtminstone i Finland. Sen säger ju kritikerna att vad har det för betydelse om man då skulle ha stängt ner och faktiskt hållit folk hemma efter de här resorna, så skulle man ha fått kontroll över spridningen på ett annat sätt. En sak som jag själv nog har funderat på är den här viljan att alls gå in och kontrollera individer. Att till exempel var Sverige, svenska medier väldigt chockerade över hur Finland la in militärbevakning kring Nyland och stängde ner Nyland. Och alltså den här synen på att göra en sån sak och inte bara helt enkelt. Och det är ju nog någonting som kanske kunde diskuteras i Finland också, att skulle man ha klarat krisen lika bra med att bara helt enkelt säga åt folk i Nyland att nu måste ni hålla er hemma, nu är läget det här.
Du nämnde resande. Och tematiken resande är ju förstås högt på agendan i Norden. Därför att Sverige på grund av läget med så många dödsfall och smittor, det har lett till att svenskar inte är de facto välkomna i många länder just nu. Och i Finland också så hör Sverige till de länderna som man inte då tar emot turister ifrån och dit man inte rekommenderar på det sättet vistelser. Så hur, det här är en aspekt av hur de nordiska relationerna har påverkats av det här. Men hur har man tagit det här i Sverige nu under sommaren?
Det diskuteras ju nog jättemycket och Danmark och Norge har ju dit ändå en klart större del av svenska turismen går, eller resorna går, än mot Finland. Så har ju dessutom gått in för att öppna upp för vissa regioner. Inte alltså för hela landet, utan för till exempel folk från Skåne får åka till Danmark. I Skåne är ju smittspridningen betydligt lägre än i Danmark dessutom. Och Norge har gjort lika, att man öppnar upp för vissa delar av Sverige turvis. Så det hade pratats väldigt mycket om. Sen är nog Sverige jättefokuserat på sin inrikesturism just nu och vad den innebär. Att om resten av världen är rädda för svenska turister, så är ju Sverige överlag och fokuserar väldigt mycket på stockholmarna. Och det har jag hört diskussioner om här i Sverige, i Stockholm, att vågar man åka dit och dit med och måste man ändra på sin dialekt så att man inte avslöjar att man är från Stockholm. Nu går ju siffrorna verkligen ner här i en rasande takt, och vad det beror på, om det bara beror på sommaren eller om det beror på högre andel immuna bland stockholmarna och svenskarna överlag, det får vi se. Men hittills har man insett att den här inrikesturismen ska ha lett till någon stor ökning i spridningen. Och det ska man kanske tänka på också när man funderar på svenskar som är på besök i Finland. Jag vet inte, det har ju funnits en del rubriker om svenska turister i Åbo till exempel. Och jag skulle nog säga, när man talar med dem, mina barn går i Sverigefinska skolan här, och väldigt många av de sverigefinländare som finns i Stockholm planerar ju varje sommar att åka till Finland. Och alla har ju nog pratat väldigt mycket om det här att man i så fall ska sitta i karantän. Jag skulle nog tro att det här är någonting som svenskar verkligen är medvetna om. Så jag skulle vara lite försiktig med att peka ut svenskar i Åbo som någon stor risk för samhället. Jag skulle säga att nu får de väl turista i Åbo, bara de har suttit i sin karantän.
Det har varit en händelserik och dramatisk vår i hela världen, i Norden och i Sverige. Och på plats i Sverige har vi haft vår Nordenkorrespondent Marianne Sundholm under hela våren. Marianne, tack för att du har medverkat i Nyhetspodden idag. Nyhetspodden utkommer i sommar på måndagar, tisdagar och torsdagar. Tack till alla er som lyssnat. Lyssna på oss igen i morgon.